Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och det är lika fullspäckat som vanligt. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Boman som kör den här veckan då Linn är på resande fot i Spanien, va, med Erik Niva. Och vi går direkt på lite sillynyheter här. Anton Tinnerholm har jag hört överens med Malmö FF och om det inte sker något väldigt märkligt här så kommer han att ansluta till Malmö FF inför säsongen 2023. Och om jag ska, jag får väl jag säga då att det känns som en rätt logisk värvning av Malmö FF. Han har var väl skadad tidigare men kör på nu. Han gjorde väl 90 minuter när New York FC vann mot Miami i natt här i MLS-slutspelet mot Beckhams Miami med 3-0. Så hans formkurva verkar uppåtgående. Och få en sån karaktär som Bosman bara, inte så gammal, 31 år, känns rätt bra. Känns som det behövs fler sådana spelare i Malmö.
Ja, alltså när han kom från Åtvidaberg till Malmö 2000, var det sommaren 2014? Det, alltså det, han var väldigt bra för det bara också, men det är en av de bästa värvningarna som Malmö har gjort tycker jag på 2000-talet. Alltså givet pris, givet liksom vad man trodde på honom, om honom på förhand. Han var så jävla bra tycker jag i alla år i Malmö och ja, inte bara som karaktärspelare utan också som assistläggare liksom, som den energin han hade när han täckte hela kanten. Den var väldigt, väldigt bra. Så att jag håller med dig att jag vet ju att det är många som så här vill att Malmö ska föryngra och jag kan verkligen förstå den åsikten, men jag tycker att man kan unna sig Anton Tinnerholm som högerback om man också har en yngre förmåga i truppen också. En annan högerback som också är ung i truppen tycker jag man kan absolut köpa att man tar Tinnerholm. För du har väl sagt ibland att det är inte omöjligt att en sån som Bejmo kanske lämnar.
Nej, Bejmos kontrakt går ju ut nu i sommar, vena, och ska de ha pengar för honom så måste de sälja han i januari här, annars går han som bossman. Det kan ju tänkas att de låter han gå som bossman och ha två där, men jag menar på att Bejmo är ju inte, han är ju 24 va? Och ja, men liksom att ta in Tinnerholm där 31 år. Sen tror jag att man kommer göra sig av med ganska många spelare som är över. Jag menar, Jo Inge Berget har ju svårt att se att det ska bli förlängning med, även fast han kanske skulle vara bra att ha så. Roman Gall kommer ju lämna. Sören Reix är frågan om han fortsätter och vill vara backup ett år till. Det kanske han gör då. Men jag menar, jag har ju svårt att se att en sån som, ja men Jonas Knutsen kommer väl lämna, Lasse Nilsen, Moisander, hur status där, han är 37. Jag menar Anders Christiansen också, visserligen har han ett långt kontrakt, men han vill nog ta chansen utomlands, så jag tror väl att Malmö låter väl honom gå nu om han skulle vilja, men så det är klart att det kommer, och Ola Toivonen kommer väl förmodligen att lägga av.
Nej, jag håller med, det är många äldre som riskerar att försvinna liksom, och att det, absolut så måste man kunna köpa att man har några spelare i den kategorin som Tinnerholm kommer ifrån. Och jag tycker bara att har man liksom, säg att de tar in en runt 20 år gammal högerback också, för de måste ju ha två högerbackar utöver Tinnerholm, så tycker jag absolut att det är en rimlig satsning.
Och sen tror jag inte, jag tror att det kommer bli, det får inte bli heller så här, tror jag, att man bara bygger om helt. Det är klart att man ska föryngra och, men det finns ju samtidigt väldigt många unga spelare som är utlånade och sådär, och jag tror det är fara också bara börja bygga om allt för mycket, så man måste nog ha liksom en stomme, och där är nog, jag menar Anton Tinnerholm kommer in, vet exakt vad det behöver, ingen inkörningsperiod, han vet vad det är liksom, kommer säkert inte liksom gråta blod om man får sitta på bänken och sådär, så att jag tror det är en logisk värdning så. Men ja, det blir spännande, jag gissar att det blir officiellt när MLS-säsongen är över här för dem då, det är ju slutspel nu, de är åttondel mot Miami City FC som sagt, och började väldigt bra. Sen så är Simon Sandberg sitter på utgående kontrakt som jag fattade, så han har blivit erbjuden ett nytt kontrakt men med lite försämrade försämrade villkor än vad han har nu då. Han skrev på ett ganska bra avtal där senast han förlängde för något år sedan. Och där är väl också så att om inte han erbjuder ett bättre avtal, eller i alla fall likvärdigt avtal, så kanske det är en indikation på att Hammarby vill satsa på någon annan där, eller att man ser honom mer som en liksom truppspelare, mer än en given startspelare. Och han är 28 och har ju varit väldigt viktig för Bayern och har väl varit rätt, får man säga, blivit populär bland supporterna och sådär. Så att det är väl kanske ingen liksom, inte konstigt att han tittar utomlands då. Men det jag kan tycka är att man liksom, han är någon som har varit i klubben längst nu. Jag kan tycka att man liksom lite så kan man kanske, ja, istället för att om man bara ska, eller man värva hem Veton Berisha för, ja, men sammanlagt 35 miljoner, eller man öser pengar på nyförvärv, så är det de här spelarna som man vet inte kommer gå till någon annan allsvensk klubb. De är man, alltså inte bara Bayern utan rent generellt i allsvenskan, så är man liksom mindre benägen om att lägga pengar på dem, för man vet att han kan inte gå till någon annan allsvensk klubb och det kan bli svårt att hitta utomlands. Så att, och de är väldigt viktiga för liksom, ja, men det finns, jag vet, Henrik Rydström har pratat om det en gång i tiden, och ja, det var väl lite grann med Kevin Pavey och Daniel Kjernström, även fast de var större ikoner liksom i sina klubbar, så att man inte öser pengar på dem. Men vi får se vad som händer med Simon Sandberg där då. Han har väl precis som alla andra i Hammarby chansen att utnyttja den här coronaklausulen som alla hade, som kan förlänga fram till sommaren då, men det är väl oklart om han gör det. Det lutar väl inte åt det, så att vi får se. Han kan försvinna. Vad säger du om det?
Ja, jag tycker ju om Simon Sandberg som spelare. Jag förstår ju lite nu att han var ju ganska offensiv första åren i Hammarby. Kom fram väldigt mycket på längs högerkanten. Nu stannar han ju kvar lite mer och blir nästan ibland som en tredje mittback. Exakt. Eftersom Jass får ju den här lite mer, vad ska vi kalla det, lyxiga rollen som mer spelfördelande ytterback. Han får ju fylla på som fan. Sandberg är väl lite mer tillbakadragen nu och det är ju rimligt, för han har ju varit mittback ibland tidigare i karriären och han är ju lojal på det sättet. Och, det är ju en väldigt pålitlig allsvensk försvarare, Simon Sandberg. Så att, det är klart att, och väldigt stor publikfavorit, så att det är väl klart att det vore kul om man fick bygga lite sådana spelare som stannar ännu längre i klubbar. Så det var väl roligt om han hade fått vara kvar. Så att, sen så har han ju en hård konkurrens då med Kurtulus ju, som inte riktigt tar plats som mittback just nu. Nej. Eftersom Pinjas och Fenge är så bra.
Men det är väl där han vill spela, Kurtulus.
Ja, egentligen. Ja. Precis. Så att man kan väl unna sig att ha både Kurtulus och Sandberg som kan spela högerback, tycker jag, även nästa år.
Ja, det var det. Det börjar komma mer och mer sillenyheter nu, och still season-säsongen kommer ju vara stekhet här och framöver nu, så att det är bara att hålla utkik på sportbladet.se för mer still season-nyheter. Nu ska vi gå direkt på omgångens stora snackis. Och det är såklart derbyt mellan AIK och Djurgården, där AIK vann med 2-1. Efter, ja, man får säga att det var lugnt, en händelserik match. Vi börjar med det sportsliga då. Där får jag säga att AIK tyckte jag var rätt överlägsna. Man får sina spelare att höja sig just i ett sånt här derby. Gudetti älskar såna här matcher, Lustig älskar såna här matcher, Seb älskar såna här matcher, och det är lite motsatsen mot för Djurgården, som verkar ha någon form av mentalspärr när det kommer till derbyt, att de har ju det här derbyspöket mot AIK nu, och de kan bara inte vinna. Och till skillnad mot för AIK då, så får man sina spelare liksom att kanske prestera som minst när det gäller som mest då. Men kort får man ju säga att Gudetti visar ju klassen här med sitt, dels med sitt mål och dels med den här bröstningen och framspelningen till Stefanelli. Och där ser man ju att Gudetti har varit ute och liksom, ja, fått den där. Han har spelat, det är inte fint det som han har varit ute och spelat utomlands då. Det är svårt att se att allsvenska spelare kan göra just den där aktionen med bröstet och sådär. Det är därför som han är så svårstoppad. Så att, klart rättvis seger för AIK. Vad säger du, dina reflektioner från den matchen?
Jag håller med om att jag var också såklart imponerad av karaktären hos AIK-spelare. Liksom. Även sån som Yasin Ayari, som jag tycker verkligen står upp liksom, trots sin unga ålder, och tar kloka beslut ofta och spelar disciplinerat. Och utöver då såklart Larsson, Lustig, Stefanelli, Gedetti och även Nordfeldt, som var väldigt, väldigt bra. Så att AIK gjorde en klassisk derbyinsats som man har vant sig vid att de ofta gör på Tele2 Arena, och det imponerar. Men jag tyckte faktiskt inte heller att, jag tyckte nog inte att Djurgården var så dålig heller. Jag tycker nog att det var en ganska jämn match totalt sett. Var väldigt imponerad av Magnus Erikssons insats, måste jag säga, över 90 minuter. Drev spelet, försökte verkligen vända på den här matchen och var nästan som en enmansarmé i perioder. Liksom. Väldigt, väldigt bra tycker jag, Magnus Eriksson, i den här matchen. Och det var flera sådana spelare. Även Windheim delvis tycker jag. Windheim, fan säger jag. Inte den gamla högerbacken i Malmö, utan Wikheim såklart i Djurgården tycker jag var liksom kreativ och tog sig in i bra ytor och var hela tiden farlig. Liksom. Så att det var en del bra spelare. Och givet situationen, liksom, när man får Daniel som borta, man får Ekdal borta, man har Kylle borta, man har Findell borta.
Det var liksom upplagt för AIK.
Ja, då man spelar liksom med en backlinje där tre av fyra spelare egentligen inte är försvarare. Nej. Även fall Elias Andersson är ute bra som vänsterback. Så jag menar, givet förutsättningar så gör Djurgården en god insats, tycker jag, en bra insats.
Ja, man glömmer det också. Ja. Att jag menar, tänk om AIK skulle haft fyra sådana där nyckelspelare borta, då tror jag inte heller de skulle haft så mycket att säga till dem. Så att man får ju ta med det i beaktningen också. Mm. Men sen så såg jag lite grann sådana här på sociala medier, en del Djurgårdssupportrar som muttrade om att man hade sålt guldet igen nu när man släppte iväg Isak Hien. Det känns ju inte som att göra någon rättvis bild om man börjar liksom rikta kritik mot sportchefen Bosse Andersson och sådär. Men det känns ju som att liksom Hien hade de ju sålt vilken dag i veckan som helst som man har fått. Sen är det ju bara en extrem otur att man liksom har de här spelarna borta, just man får bakslag på Marcus Danielsson när man redan har Ekdal och Schuller borta liksom. Det var en ruskigt dålig timing på skadorna där för Djurgården, och som får leva med det här spöket ändå.
Ja, man ska liksom, det är klart att Piotr Johansson var mittback en del i Kalmar, men det är ändå mycket att begära av honom att han ska gå från att ha spelat varje match som högerback ute jäkligt bra, så ska han plötsligt tussas in i mitten med Jesper Löfgren som också är relativt osäker. Så att lätt var det ju inte, lätta förutsättningar var det inte för Djurgården.
Nej. Vad säger vi om det här då? AIKs studsar ju med nu, och vi kan ju reflektera lite över att Djurgården har kanske varit ett av de mest hyllade lagen den här säsongen. Mm. Det ska de ha, med tanke på att de har gjort det extremt bra i Europa, och de går vidare nu också, så det är ju bara att lyfta på hatten där, och de är trea i Allsvenskan. Men det som kanske blir lite skevt då, det är att AIK har fått väldigt mycket skit och har blivit hårt kritiserad, framförallt från sina supportrar då, som har varit stor kritik mot Jurelius. Och det var väl någon i Expressen som skrev att det hade varit några avgående roller mot Jurelius. De har inte jag sett, men nej, visserligen har det varit det. Men då är liksom AIK, som har varit så hårt kritiserad då, är bara en poäng från Djurgården just nu, och de har bara två poäng upp till Hammarby på andra plats. Mm. Så att där lever du in i det sista.
Ja, nej, men det är klart att det är ju det med AIK. Att jag trodde absolut inte att de skulle blandas in igen efter de här fruktansvärt svaga insatserna mot till exempel Varberg borta och sådär. Och delvis även Degerfors hemma. Och sen Sirius borta. Efter de misslyckandena så trodde inte jag att AIK skulle blandas in igen. Så hatten av för det att de har lyckats göra det. Det är bra.
Framförallt med Milosevic skadar också. Ja. Blir borta hela säsongen.
Men med det sagt så tycker inte jag att Djurgården har fått för mycket beröm. Liksom. Nej, jag vet att du kan tycka det i disco. Men om folk tycker att Djurgården liksom har blivit för hypade, så jag trodde aldrig att de skulle kunna hålla ihop med både Allsvenskan och Europa den här hösten, för att de har aldrig varit med om det tidigare. De har 15-16 riktigt bra spelare, men de har inte den bredden som till exempel Malmö har, för man inte har märkt det på Malmö i år, så har de inte så pass många spelare för att liksom hantera skador. De hade ju en situation där de inte hade så mycket skador, och då går det ju, men när det väl börjar fyllas upp med den typen av problem, då blir det ju bekymmersamt. Så att jag tycker inte man kan vara särskilt kritisk mot Djurgården att de inte lyckas hantera det här dubbla spelandet fullt ut. Jag menar, de tar sig vidare till slutspel i ECL med två matcher kvar att spela av gruppspelet. Det är jävligt bra gjort. Mm. Och jag kan liksom inte kritisera dem för att de inte lyckas orka hålla uppe spelet även i Allsvenskan fullt ut.
Nej, vi får se. Det blir en ruskigt spännande avslutning nu i alla fall då. Om vi går till lite mer tråkigare, så var det ju stökigheterna som började med 5 minuter kvar. Mm. Och det är väl fortfarande oklart hur det börjar. Jag skrev ju en tweet där, vilket man aldrig ska göra. Jag skulle beskriva vad som hände, och då såg det faktiskt ut som det var den här bengalen som slängs från AIKs sida mot att det var det som startade upp alltihop. Men det var lite slarvigt tweetat mig där som jag tog bort, för att det var ju ett knallskott också som man nu inte vet var det kommer ifrån. Det var fortfarande oklart exakt vad det var som hände, men det var ju det knallskottet då som började det hela. Men sen om det kom från AIK eller Djurgårdssektionen, det vet man inte, och det var lite otydligt i den här artikeln med Mats Jonsson också då. Men det är väl lite skitsamma var det började. Det är ju bara så sorgligt att det ska slängas bengaler, och nej, det har ju blivit lite för mycket den här säsongen. Och jag är ju rädd, framförallt så tänker jag på alla liksom, jag menar barnfamiljer och liksom inte de här liksom kanske vanliga supportrarna, om man tänker, som avskräcks från att gå på fotboll från det här. För jag tror att det kan bli, och att framförallt att man är ju rädd att någon ska bli skadad. Det är där framförallt det ska liksom, det ska komma in någon bengal på någon ja, men person och skada den. Det är där man tänker på i första hand. Men sen också konsekvenserna som blir, att jag tror ju att ja, men dels så har vi en regering som ska införa hårdare tag, och men det är väl ingen anledning till att fotbollen skulle vara förskonad från det. Och då kan det bli så att det blir spel inför tomma läktare, och att när man börjar få den här debatten som kommer upp igen. Så att, men det är några huliganer som förstör för den stora massan liksom, och det är tråkigt, för det var ju, ska vi säga, extremt fina tifon. Det var en jättefin hyllning till Haris Radetinac. Det var ett bra liksom tifo från AIK-supportrar, och sen så bara kommer det här som ett rejält bakslag där i 85:e minuten. Så det var sorgligt att se.
Ja, jag funderat mycket på det här, och jag, liksom, vad det beror på att det blivit mer så. Det finns ju en snack och diskussion om att det är så här i hela Europa just nu efter pandemin, att det har blivit en sån utveckling, och ja, så är det ju. Men jag tror också att det finns någonting inom just, men specifikt för just svensk fotboll, att det har blivit så ganska mycket här under säsongen. Och jag tänker att, jag vet inte, jag kanske har fel så, men jag upplever att några av de värsta risksupporterna känner sig liksom lite uppmuntrade och sporrade av den diskursen som finns kring supportkultur i Sverige. Att man, ja, att man får hela tiden höra så här: fotbollen är egentligen dålig, det är publiken som håller världsklass, allsvenskan är ingenting utan sin publik. Och ibland även från ganska många får man höra snack som att man måste acceptera lite stök och gränslöst beteende, ja, som det är en del av en dynamisk kultur. Det är en del sånt snack,
ja,
eller hur?
Absolut.
Och till slut tror jag att det finns ett rätt stort antal människor som tycker att den här röda vita rosenleken de håller på med på läktarna, som riskerar att skada oskyldiga, att, liksom att det är viktigt, och att det är det här pubertala snacket om att man ska stå upp för sin läktare och stå upp för sin arena, försvara sin arena. Jag tror att det är ganska många som faktiskt tycker att det är viktigt numera, och att de delvis uppmuntras av den typen av diskurs och snack som finns runt supportkulturen. Och dessutom så, jag håller med, det är klart att det i grunden är minoritet som står för de här sakerna och som gör de här jävligt dumma grejerna med att kasta bengaler och knallskott mot varandra. Men det är också så att sorgligt nog så var det ju så att ganska många ur ståplatsläktarna applåderade ju det. Applåderade det.
Alltså det är så idiotiskt.
Ja, applåderade och jublade faktiskt när det kastades bengaler mot varandra och mot folkmassor. Det var en del människor som, ganska många människor som applåderade och jublade. Och då kan man ju inte säga heller att det är helt isolerat. Förr i tiden så upplevde jag att väldigt många direkt började skrika ut med packet och sånt när sådana här grejer hände. Ja. Men jag tycker faktiskt inte att det är lika mycket så längre. Så att det är lite större än bara några enstaka, tycker jag.
Nej, men och sen det är ju helt IQ-befriat att kasta bengaler liksom in mot, ja, men dels i klacken och dels mot liksom läktande sitter familjer och sådär. Och där tror jag, det enda som kan få stopp på det är liksom självsanering. Och det såg vi att det har funkat förut med självsanering tidigare, när det var, man såg att det var liksom supportrar som liksom gick in och markerade, kanske lite för mycket, men man gick in, det blev slagsmål liksom internt. Och jag tror att det är det enda sättet att få stopp på det, det är att man rensar det liksom internt, och att det görs nu. Förhoppningsvis så blev det här liksom en väckarklocka nu, för att kommer det här fortsätta och kasta bengal, då är jag helt övertygad om att det kommer bli restriktioner med tomma läktare nästa år. För att sånt får inte förekomma. Sen var det en del slagsmål också, liksom i, om man har sett på bilder både på sociala medier, att det var inte bara de här huliganerna som slogs, utan det var flera som slogs liksom på.
Ja, och det var ganska mycket ordningsvakt som stryk liksom, som det vevades mot, så kanske även poliser.
Ja. Så att, trist, och vi hoppas att, som sagt, att vi inte ska få uppleva det här mer nu. Och Mats Jonsson sa ju det också, att det blir ju så, anledningen till att det blir just nu, det är för att man ser att de här stökigheterna blir det ju oftast i slutet av sagan när det är så mycket står på spel liksom, att det är därför som det blir. Ja, mycket trist. Vi lämnar derbyt och tar oss vidare till det här.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, för att om vi ska snacka om guldstriden då, så måste vi ju snacka om Häcken som leder Allsvenskan med en rätt stor marginal nu, och man körde ju över Sundsvall med hela 4-1. Återigen en imponerande insats, och det är 5 poäng ner till Hammarby med 4 omgångar kvar. Vad tror du? Har de gjort guldrycket, eller finns det en chans att de kan tappa det här?
Nej, det är klart att det finns en chans eller risk beroende på hur man ser på det, att de kan tappa det. Så är det ju, men det är klart att Häcken är stora favoriter just nu. Och, ja, men det som imponerade på mig hemma mot Giffarna var ju det att man trots den här kvitteringen från Pontus Engblom, som du ska snacka lite extra om lite senare, är lugna i andra halvlek.
Ja.
Att det är ett jäkla metodiskt... att de metodiskt trummar på som de gör i andra halvlek, det tyckte jag var intressant att se. Och det säger, jag vet att de har pratat så hela säsongen, som Gustafsson och gänget, om att vi tror så mycket på vår spelidé att vi blir inte nervösa, vi tror så mycket på vår process och vi tror så mycket på att vi gör bra, vi vet att vi kan göra bra prestationer, så vi behöver inte vara, vi behöver inte vara så oroliga för liksom det kommande resultatet. Och det är ju lätt att säga men svårt att känna. Men jag upplever att de faktiskt känner så när de spelar också, att det finns en nästan total trygghet i det här laget. Så att det är jäkligt starkt. Och det är ju kul också, sån som Kristoffer Lund som jag kanske inte var jätteförtjust i när han kom till Häcken. Nej. Att han har varit så bra en stor del av säsongen. Jag trodde att sånt som Kadir Hodžić skulle konkurrera ut honom, för jag gillar Hodžić, tycker han var bra i Mjällby, tycker jag han var bra i AFC Eskilstuna. Men Lund har ju varit jäkligt frejdig på sin vänsterkant, dels, och även klarat av defensiven. Och inläggsspelet är ju bra alltså. De inspelarna bidrar med mot Giffarna som leder till mål är ju väldigt fina, och han är så direkt i sitt spel och han är så orädd och hela tiden faktiskt konstruktiv. Så att det är ju kul att se. Jag vet att han är en publikfavorit bland Häckens supportrar, och att det kanske en del människor tycker att han är lite bortglömd ibland, för att Häckens backlinje exklusive Hovland får ganska mycket kritik ofta, eller hur? Egentligen är de inte bra nog och så vidare. Det är Hovland som håller högklass och de andra är inte egentligen där de man ska vara för att kunna gå för guld. Men de har ju faktiskt visat i år att de är tillräckligt bra för att spela i ett guldjagande lag, och det är roligt att se.
Men, titta på det här nu då. Det skiljer 5 poäng. AIK möter alltså Häcken hemma på Friends. Ett AIK som man får känt, visserligen har ett derby i bena från i söndags. Men som har bra form och har bra självförtroende. Och Hammarby möter Sirius som man bara ska slå. Häcken torskar där, Hammarby vinner. Då är det 2 poäng inför nästa omgång. Där Hammarby möter ett avsågat Elfsborg som inte har något att spela för. Borta. Och där Häcken möter Malmö. Så att, det känns som guldstriden lever i allra högsta grad.
Ja, verkligen. Det är ju det. Sen så är det ju, man funderar, det är ju det att Häcken har varit bra på det viset. De är ju, dels har de inte förlorat på gräs i år.
Nej.
Så jag tror inte de är livrädda för att åka till Friends.
Nej, det är absolut.
Dels är Sebastian Larsson avstängd. Och sen är det ju det här också, eftersom jag inte vet hur mycket man ska ta i beaktning, det här med hur mycket AIK vill vinna mot Häcken. Med tanke på att man ska liksom inte liksom uppvila eller liksom säga liksom, eller anta att något lag skulle liksom prestera sämre än vad de kan, men det kan ju sätta sig lite i bakhuvudet ibland i alla fall att publiken är lite
tudelad.
Ambivalent, ja, exakt, till hur de ser på resultatet. Och likadant med Malmö nu, Malmö som ju spelar bort sig mer och mer från topp 3, åka och möta Häcken borta på konstgräs, och ett lag som mentalt checkat ut lite, upplever man. Det är inte säkert att de brinner för den matchen heller. Så det är lite sådana grejer kan man ta i beaktning.
Men jag menar, Malmö måste ju ändå spela för någon form av heder nu också. Tänk, alltså Göteborg är bra. Alltså, Malmö är sexa. De kan lika gärna sluta sjua. Alltså det skulle vara ett sånt gigantiskt fiasko
som liknar
ingenting.
Det köper jag.
Så att jag tror nog att man måste spela för sin heder där. Och det kan bli göra att man får den där sista motivationen. Mm. Däremot så tror jag också att AIK vill komma. De har liksom, de ska utmana Djurgården. De vill inte spela något SM-guld till Hammarby eller Djurgården, men de vill ändå komma för dem i tabellen, och då har de ju alla chanser att göra det. Skiljer 2 poäng upp till Hammarby.
Så är det.
Det är klart de måste gå för det.
Så är det.
Klart
det. Absolut.
Ja, som sagt, Häcken i förarsätet, och ja, vi var väl många som trodde att det här skulle inte hålla i sig, men det var väl sen några omgångar sen så fattade vi att det skulle hålla i sig för Häcken. Om vi då går till just Malmö som vi var inne på, som får vi säga är på väg mot en fiaskosäsong. Mm. Visserligen ett cupguld, visserligen Europa Leagues gruppspel där man nu har åkt ut och sålt spelare för 100 miljoner. Det skulle vara väldigt många klubbar i Allsvenskan som skulle vilja vara i den positionen. Men med tanke på kraven och med tanke på värvningar man gjorde inför säsongen och laget man hade och att man behövt sparka en tränare, vilket inte har gett någon effekt alls, snarare tvärtom. Så får man ändå säga att det är en fiaskosäsong för Malmö om man skulle missa topp 3, och det är ju ett ännu större fiasko om man skulle komma sexa.
Ja, jag tycker att det här, det finns ingenting att linda in det. Det är för jävla dåligt alltså. Mm. Det är fruktansvärt svagt att inte ens utmana, och knappt ens kunna orka utmana om en topp 3
plats. Det var länge sedan de utmanade om guldet. Det har väl knappt varit.
Men alltså, så de misslyckades utmana om guldet. Ja, men det 2015 är väl...
Jo, men jag tänkte på den här säsongen. Har de varit med i någon guldstid?
Ja,
på
men
riktigt?
När Milos fick sparken var de 3 poäng bakom. Och jag kände också någon gång där i början av sensommaren, så upplevde jag ändå att men nu tror jag ändå Malmö kommer komma igång. Liksom. Jag måste säga att jag har överskattat Malmö totalt.
Ja, men
jag tror jag mer än andra. Jag är hela tiden så här, men snart kommer de igång. Ja. Liksom, snart kommer de igång. Jag liksom litar på grundkvaliteten och spelarna och tänkt att det kan inte spela stor roll vem som tränar laget och sådär. Och jag har helt fel givetvis. 100% fel. Nej, men det är, går man till gruppspel i Europa, då är det acceptabelt för Malmö att inte vinna guld om man åtminstone utmanar in i det sista omgullet. Ja. Alltså jag tycker inte ens att det var okej. Säg att Malmö legat på tredje plats och varit 10 poäng bakom guld, men plockat en Europaplats. Det har också varit ett misslyckande. Ja. Så att jag menar, Malmö måste utmana om guldet varje år, oavsett hur det går i Europaspelet. Och att man inte ens utmanar om Europa nu är pinsamt.
Och det här uppgiften om att Åge skulle ha fått ett kontraktsförslag på bordet slog ju han ner direkt. Och det lät konstigt redan från början med tanke på att det känns inte alls som att Malmö skulle liksom sparka en Milos som man trodde långsiktigt på, att ta in Åge som en kortsiktig lösning, och sen så ger han ett kontrakt till. Det känns märkligt. Så att,
jag tror inte han har kraften i sig.
Nej, det tror inte jag heller. De måste ju ha någon riktigt som är motiverad. Det är klart att Åge skulle komma in nu och bara kört och få liksom liv i dem. Det har ju misslyckats med uppenbarligen. Det kanske alla hade misslyckats med. Han sa ju det i intervjun med Discovery också, att spelarna är väldigt slitna. De har spelat väldigt många matcher. De kanske hade lite övertro på det här att de skulle träna så mycket på de äldre spelarna. Och då kanske man skulle haft en yngre trupp, så man kanske skulle haft lite mer anpassning där. Men samtidigt, tränarbytet har ju varit allt annat än lyckat, får vi säga. Och medan vi sågar Malmö så måste vi ändå hylla Blåvitt som gör en taktiskt väldigt bra match. Ingen supermatch, men man har ju Gustav Svensson och sådana där spelare som sliter hårt, och på en dålig gräsplan där man har publiken med sig så lyckas man vända trots ett mål i baken i andra halvlek. Det ger ju någon form av tro på någonting i Blåvitt. För hade man torskat sin femte raka där och legat liksom på 8:e plats, då tror jag att det var många som hade... Nu vinner man ändå mot ett lag som Malmö. Man har chansen att komma i alla fall sexa då. Och det är ungefär vad jag trodde Göteborg skulle komma den här säsongen.
Ja, alltså ligger de sexa är det relativt bra placering för Malmö. Ja. Eller för Blåvitt. Ja. För Blåvitt. Absolut, jag tror de skulle komma mellan 7 och 9 kanske. Mm. Men
de är 7 nu, de har 3 poäng till Malmö, de kan komma 6.
Ja, men det jag tänker på med Blåvitt är väl... Alltså jag håller med dig, det är klart att det finns en styrka i att komma tillbaka efter den här förlustsviten, och att Salomonsson var bra tycker jag, Nolin var bra, Karl Johansson var bra, Gustav Svensson var bra, jag håller med om det, men totalt sett tycker jag att den där matchen handlar mycket, mycket mer om Malmös misslyckande än om Blåvitt, vad Blåvitt lyckades med. Det säger tyvärr mer om Malmös kris och Malmös svaghet än Blåvitts styrka.
Mm. Jag menar att det finns en, att de vangel någon form av tro att självklart, man bygga självklart vidare på liksom.
Det köper jag.
Och sen har det ju varit uppgifter här om Hossam Ayesh från Expressen, som säger att han blev förbannad och drog hem från en match, men han menar på att han bara skulle ut och träffa sin flickvän som var gravid, och det blev ju så att han inte spelade mot Elfsborg där, va? Och ja, men klart är det i alla fall att Hossam Ayesh kommer lämna efter säsongen enligt Expressens uppgifter då. Det känns väl rätt logiskt med tanke på att han har inte varit startspelare nu på slutet, va? Har han gjort 2 mål och 1 assist den här säsongen? Jag såg att det fanns uppgifter om att både AIK och Hammarby skulle vara intresserade. Vad jag har hört så är det inte aktuellt med något av de lagen, utan de har andra spelare som de går för. Så att Ayesh kommer nog inte hamna i vare sig AIK eller Hammarby. Får väl se om man går till, ja, men Danmark känns ju väldigt logiskt för honom, skulle jag tippa på.
Ja, nej, men Ayesh, jag menar, alla som såg honom när han var som allra bäst i Östersund vet ju att det här är en spelare med en enorm högsta nivå. Men han får ju ut det kanske sjunde match på någon sån där, så att, och det handlar ju delvis om att han satte sig i en klubb där han inte riktigt passade spelmässigt. Nej. Aldrig har passat fullt ut egentligen spelmässigt. Haft liksom ett har haft perioder när han haft grymma övertag på sina försvarare, men sällan lyckats växla ut det i poäng. Men ibland har han spelat på sin bästa nivå, men det har varit alldeles för sällan. Och han har aldrig känt riktigt som han har trivts fullt ut. Det har varit mycket fram och tillbaka med oklarheter, och han har ju liksom aldrig känts helt nöjd med livet eller tiden i Blåvitt, och alltid varit känsligt som att han har längtat bort lite, så att det är väl bara fullt logiskt och rimligt om han byter klubb i vinter.
Och om vi ska gå in på Hammarby då, så var det ju en otrolig överkörning av Mjällby. Matchen var ju över på en kvart 20 minuter där, och det var Gustav Ludvigsson som gjorde mål igen, Joel Nilsson som har kommit in och blivit en startspelare nu, men Martin Cifuentes har ju hittat rätt. Bojanic ryktades vara skadad tydligen, men sen gick Hammarby ut och, för han byttes i halvlek, men sen gick de ut och sa att det var ett taktiskt byte att han inte var skadad, så det var en jäkla tur för dem då. Men vi har varit inne på Hammarby lite här, och det känns som de av de topplagen är de som är mest på gång nu. Även fast de inte har tidigare då kanske imponerat i en del matcher, så är de bra form. Jag tänkte på det när jag såg tabellen nu, att de måste gräma sig otroligt över en del insatser Hammarby, framförallt det här skärmålet från Ajay här. Tänk om man hade fått 2 extra poäng där, och det har varit en del matcher också där man har gjort en del missar som har varit tunga, så att
absolut. Med det sagt så kan ju alla, jag tror alla topplag kan hitta 4-5 sådana poängtapp som gör jävligt ont. Ja. Nej, men det är ju klart att jag är jävligt bra gjort helt enkelt att åka ner till Strandvallen och vinna med 3-0. Det är inte många lag som gör det. Det är visst, Mjällby har ju tacklat av lite under hösten, kanske framförallt efter alla rykten kring Brännström och så här. Man fick en känsla av att det här, luften gick ur lite kring Mjällby. Men det är ändå bra att åka ner till den arenan och spela på det gräset. Och jag vet att många kanske tycker att Hammarby fått för mycket kritik för sitt grässpel, för de har ju trots allt tagit en del poäng också på gräs. Jag tänker inte minst mot Degerfors borta vann man ju, och jag har ju någon till där man har ju åtminstone, sen har de ju några bottennapp som Kalmar borta och Värnamo borta och så vidare och sådär. Men det var nog ändå viktigt för dem att känna att de kan spela så kontrollerat och disciplinerat i en gräsmatch mot ett ganska grisigt lag som Mjällby. Det var vasst gjort. Jag menar, totalt sett tror jag Mjällby liksom vann bollinnehavet i den här matchen.
Ja.
Och det ser man ju sällan.
Brännström sa i intervjun att han tyckte de gjorde en bra match, men det var konstigt att säga så när de förlorade med så mycket.
Ja, exakt. Han menar att det var så ovanligt att de var bra på de delarna av spelet som Bayern brukar vara bra på annars, medan Bayern var bättre liksom i de mer avgörande skedena på något sätt. Och det är ju starkt av Cifuentes, visar ju på någon typ av taktisk flexibilitet, och att man kan spela på olika sätt i olika matcher. tror jag ändå får med sig hem ett bra resultat. Så att, nej, det var verkligen en signal om att Hammarby verkligen går för det nu under hösten, och det imponerar ju.
Finns ju mycket att snacka om inför den här, eller efter den här omgången, men Kalmar kan vi konstatera fortsätter imponera, vinner 3-1 borta mot Värnamo. Och jag verkligen med och slåss där uppe. De är 4 nu, 1 poäng efter Djurgården, 2 poäng efter Malmö, samma poäng som AIK. Så att Kalmar kan vi nästan slå fast nu, de kommer göra en succésäsong. Ja, de kommer komma minst femma, för jag tror inte de kommer liksom haverera ihop och nu på slutet. Så att vi har pratat om väldigt mycket om Rydström och lagbygget och sådär, och det är bara fortsätta lyfta på hatten.
Ja, jag såg matchen där i lördags. Ja. Jag tyckte att det var lördags, tror jag. Jo, och det var ju Värnamo sticker verkligen upp första halvlek, spelar bra, ganska bra, aggressiv, hård fotboll och så där, ligger på gränsen liksom mot ett Kalmar som inte känns riktigt sugna på det sättet. Det är inte riktigt sugna på att ta den typen av fighting match som det ändå blev på den visserligen ganska trevliga gräsmattan där i Värnamo. Och då kan man ju fundera så, fan, var det otur att de åkte på det där andra gula kortet liksom? Var det liksom hade inte varit för det, så hade de utmanat Kalmar hela vägen in till slutsignalen och sådär. Men jag tyckte Rydström sa bra det faktiskt, att ja, men de satte sig också i den situationen genom att spela lite över gränsen, att gå på hårt hela tiden, att vilja skava på hälsenorna. Då hamnar man ju också i lägen där man riskerar att få ganska många gula kort, och var inte tillräckligt kyliga helt enkelt för att lägga sig på rätt nivå, och det är ju också en del av spelet givetvis. Och sen var det rätt sjukt att se hur bekvämt Kalmar spelade av matchen sen. Det var imponerande. Visserligen de mötte ett lag som var Emma mindre, men Värnamo försökte verkligen organisera pressspel ibland och försökte verkligen hitta en sista skjuts och energi för att få till en forcering, men Kalmar dödade ju allt, så det var bra ut.
Det var ju du som inspirerade mig att göra den här intervjun med Magashi, en av dina favoritspelare. Och jag tog i snack med honom, han berättade dels om att han är på väg att bli svensk medborgare. Han berättade att han inte har bestämt sig än om framtiden. Och det är klart det blir svårt för Värnamo att behålla en sån spelare, 24 år och Bosman. Så här, vilken annan svensk klubb skulle du vilja se han i om han nu väljer att gå till Allsvenskan? Vart tror han skulle passa bäst, och vad tror du att hans kvaliteter skulle komma mest till sin rätt?
Ja, det var ingen lätt fråga. Alltså, det var svårt. Alltså, jag gillar med honom att han är så jävla flexibel. Liksom. Han kan vara en bollvinnare, han kan vara en bra pressspelare, han är finurlig med bollen, han tar bra löpningar, han tar väldigt bra beslutsfattande i passningsspelet. Liksom. Man kan verkligen lita på honom som spelare. Sen vet jag ju fortfarande inte om det är så att något av dem allra bästa lagen kanske plockar honom på grund av det, men
typ som Malmö eller
Hammarby
har ju, det har ju för många.
Nej, men jag skulle ju kunna se honom, det här låter ju kanske ingen smålänning blir glad över och sådär att höra, men jag skulle kunna se honom i Kalmar faktiskt. Ja. Jag skulle tro att han skulle vara väldigt, väldigt bra i ett Kalmar till exempel, så att får man väl på käften nästa gång man är i Värnamo för att man säger så, men ja, Kalmar säger jag. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men om vi ska ta då Helsingborg, har jag ju svårt att se att de ska hålla sig kvar, fortsätter kräftgången där, och ja, jag vet inte, det känns som de har gjorde det väldigt bra, men sen har de inte fått ihop det. Jag hävde ju bestämt att
Tror att Häcken, är kloka, de skulle kunna fynda honom och sätta in honom i det laget. Häcken också.
Ja, Häcken och nej, men om vi går till Helsingborg, så tror jag väl de åker ur. Det är väl ingen vågad gissning. Vi har inne på det tidigare att Alvaro Santos och Mattias Lindström inte alls har fått ihop det i ett lag som jag tycker att man värvade väldigt bra här. Man värvade smart. Man har gjort en del bra drag där, men det känns som lite oerfarna på tränarsidan. De hade behövt lite mer erfarenhet, tror jag. Samtidigt så finns det inte så mycket pengar i klubben heller. Så, vad säger vi om Helsingborgs säsong. Vad tror du?
Nej, men jag tror jag var inne på någon gång tidigare i podden att jag tyckte att de fick en bra effekt i början prestationsmässigt, men att de inte kunde växla ut det tillräckligt mycket resultat, och det berodde väl delvis på otur och delvis på oförmåga. Så jag var faktiskt ganska imponerad till en början av Lindström och Santos, men man får ju säga att luften har gått ur nu. Jag menar, det går inte att... Får man möta ett Varberg som var helt under isen borta mot Hammarby och som ganska opolitliga i år, att de fockar till Helsingborg och mer eller mindre säkra kontraktet mot ett Helsingborg som hade alla chanser att ta poängen i matchen. Det är ju svagt att leverera så dåligt när det väl bränner till som mest. Så att, det går inte att säga annat att HF förtjänar ju faktiskt inte att vara kvar i Allsvenskan.
Nej. Och från ett haveri till ett annat då, IFK Norrköping som förlorar igen mot Sirius den här gången. Och ja, det är mycket som oroar i Norrköping, men framförallt så är det väl Totte Nymans utgående kontrakt där han inte förlänger. Och ja, ser man till vad han har varit med och gjort i Norrköping, så ska, om han förlänger med det här laget i det här läget, där liksom han redan har vunnit SM-guld, är jag svårt att se att klubben skulle vara med och slåss i toppen de närmaste två åren. Han är väl har väl en sista chans att få ett bra kontakt utomlands. Så skulle han förlänga nu med Norrköping, skulle han bli en evig klubblegend och borde få någon form av staty om han skulle göra det, men jag tror inte han kommer göra det. Men vad säger du om Norrköping? Det känns som det, förutom då Malmö, så är väl Norrköping det andra största haveriet i den här.
Absolut, det är ju det är inte acceptabelt ju deras säsong, varken under Norling eller nu under den glade dansken heller. Jag menar, de är 6 poäng från kvalplats liksom.
Ja, det är faktiskt, men det är laget.
Och ska vi se, har de Degerfors kvar?
Ja, de får tuffa matcher.
Ja, men undrar om de har Degerfors kvar möte. Jag tror att de inte kanske har, borde jag ju. Det är ingen bra.
Nej, det tror jag, men det tror jag inte de har.
Nej. Så att, men jag menar, det är för dåligt givet spelmaterialet, som alltjämt är bra. Spelmaterialet är i grunden tillräckligt bra, men de lyckas inte organisera sig till att bli ett vinnande fotbollslag helt enkelt. Och som vi har sagt tidigare, jag tycker att det känns som att spelarna är sugna på det i Norrköping. Nej. Men sen de tröttnade på Norling, och sen dess har man inte lyckats bygga upp någon energi igen för att starta om på ny kula, utan man får uppfattningen att de flesta vill därifrån.
Ja.
Att de bärande spelarna vill inte vara kvar och är inte sugna på det helt enkelt.
Nej, de har ju en rysare match nästa omgång mot Helsingborg. Visserligen dåligt motstånd, men sista chansen för Helsingborg, och skulle Helsingborg vinna där, då kan det bli fara och färde för Norrköping. Sen har de Värnamo borta, Djurgården hemma, Häcken borta. Ja, så då kan vi inte räkna med att ta så många segrar.
Nej, det är inte omöjligt att det blir en kvarplats. Nej. Det är inte helt omöjligt i alla fall, även om det är en liten risk kanske.
Och jag vill göra en liten rättelse här, rättelse, men jag fick ju höra att både Binako och Agardius var klart att de lämnar. Binako vet att det är klart. Agardius, som jag fattar nu, vill se sig om efter något nytt, men han blev erbjudet ett ganska dåligt kontrakt av IFK Norrköping. Så det finns väl en minimal chans att han kan stanna ändå. Men vad jag har hört så är det, han prioriterar något annat, för han är 32 år, han kommer inte vara en startspelare i Norrköping nästa år när det sker det där han vill ta nästa steg då. Men en liten chans finns det att han stannar, men jag tror att Norrköping har räknat bort honom från nästa år ändå. Så att, ja, och har väl haft en ganska strulig säsong också. Norrköping behöver ju på något vis bygga om och kanske också föryngra lite grann då. De har ju en del rätt gamla spelare. Så att vi får se. Ska vi säga något om Degerfors också då, som har tagit, ja, vad är det? De är uppe i 7 raka nu med poäng.
Ja,
de har i alla fall en bra form i alla fall.
Ja, jag tror det var.
Och ja, där slåss ju de för att undvika kval. Men ja, vad säger du om Degerfors?
Nej, men att de har sen en ganska lång tid tillbaka varit ett väldigt bra hemmalag. Om jag minns rätt så har de inte förlorat sedan maj på hemmaplan. Nej. Och att de lyckades lite i tysthet organisera om laget till att kanske inte vara lika mycket sång och dansmän som man var tidigare, alltså satsa så hårt framåt, utan få en lite bättre balans på laget utan att för den sakens skull försaka sina naturliga styrkor liksom. Så att nej, det var bra gjort, var bra agerat att behålla tränarteamet som jag menar många hade ju.
Ja, verkligen, det får man ge en eloge till sportchefen Patrik Werner som
många hade gett upp på dem ju, exakt. Så att det var ju, det är bra att få med sig den poängen borta mot Elfsborg också, och de har ju goda möjligheter att slå Blåvitt hemma. Och sen har de, jag menar, de har ju trots allt Blåvitt, Helsingborg och Värnamo innan de avslutar mot Malmö. Och det är ju tre matcher som de alla kan vinna helt enkelt. Ja. Så jag menar, Norrköping ska vara, och både, ja, även Varberg då, ska vara ganska rädda för Degerfors.
Ja, nu har ju det är 5 poäng upp till Varberg då som är på säker mark för Degerfors. Och sen är det 6 poäng upp till Norrköping då som har 29. Och sen är det ytterligare 7 upp till Sirius. Så att, ja, nej, de har ju en uppförsbacke när det gäller att klara kvar. Men jag tror så här, vilket allsvenskt som helst som kommer på kvarplats kommer klara kvaret. Mm. För om Superettan var usel förra året så är den ännu sämre i år. Mm. Så jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt. Ja, ska vi ta en kort framåtblick här nu då mot omgången som kommer. Det är ju mitt i veckan omgång här, match på onsdag och torsdag. Du ska på vilka matcher?
På onsdag ska jag på AIK Häcken och på torsdag ska jag ner till Malmö för att kolla på Malmö Djurgården. Så det ska bli jättespännande.
Fina omgångar. Jag ska på Hammarby mot Sirius på Tele 2. Det var ett tag sedan jag var på Tele 2. Eller på Tele 2 såg Hammarby, ska jag säga. Tele 2 Djurgården har sett. Så det blir spännande där att följa toppstriden. Och det var allt som vi hade för den här veckan. Vi återkommer nästa vecka med ett nytt fullspäckat Allsvenska podden. På återseende.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.